Ska gå till Efesierbrevet kapitel 4. Och vi börjar på kapitel 4. De två första verserna ska vi se på idag. Om att vandra värdigt kallelsen. Och vi ska se på det som står här om sagt mod till mildhet och tålamod. Jag ska läsa de här två verserna, Efesierbrevet 4 och 1-2. Skriver Paulus: jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Vi har kommit in i en del här av Efesierbrevet där Paulus går över till att uppmana eller uppmuntra församlingen till kärlek och till enhet. Enhet i församlingen. Nyckelord här i den här sektionen är att han uppmanar dem till kärlek för att de ska nå till enhet eller bevara enheten i församlingen. Och som sagt, nyckeln är kärleken. Guds lag är kärlek. Kärleken är Guds lag. Så här går han till att uppmuntra församlingen att ödmjukt stå ut med varandra i första delen. Paulus har talat om Guds verk. Hela Efesierbrevet handlar i princip om vad Gud gör, Guds verk. Vad har Gud gjort för församlingen, de som Paulus skriver till, Efesierna, och för alla kristna, för sin församling. Vad Gud har gjort i det förflutna. Han har utvalt dem innan jordens grund blev lagd. Jesus Kristus har återlöst dem genom sitt blod. Den helige ande har tillämpat det här verket på dem så att de, när de har hört evangeliet, ordet om försoningen, så har de fått tro, omvändelse. De har blivit födda på nytt och fått den helige ande som sigill. Detta är vad Gud har gjort. Och så har Paulus strax innan den här texten bett för församlingen att Gud ska fortsätta verka i församlingen, att Gud ska fortsätta att ge dem insikt, kunskap, att han ska genom sin härlighetsrikedom ge dem kraft att hålla ut genom sin ande till den inre människan, att Jesus Kristus ska bo i deras hjärtan genom tron, och att de ska bli rotade och grundade i kärleken. Detta ber Paulus till Gud för att han ska fortsätta göra i församlingen. Och nu går han vidare till att uppmana församlingen till handling. Och det är fortfarande Guds verk, Guds fortsatta verk. Det är Guds fortsatta verk i att de fortsätter vandra i de goda gärningarna som Gud har förberett dem till för att de ska vandra i dem. Central vers i Efesierbrevet säger att Guds verk är ni. Av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds verk är ni, skapade till goda gärningar för att ni ska vandra i dem. Så det är det här som hela Efesierbrevet handlar om. Och så uppmuntrar han dem här nu att fortsätta vandra efter det som Gud har gjort för dem. Att de ska vandra här i ödmjukhet och tålamod och kärlek. Och vi ska se här på vad detta är för någonting, vad de här sakerna innebär. Så han börjar vers 1 och säger: jag uppmuntrar er. Han uppmuntrar dem. Det här grekiska ordet parakaleo har översatts ibland till uppmana eller uppmuntra, det kan betyda även tröst, tröst eller uppmaning eller förmaning. Ett bra ord att översätta det med är uppmuntran. Det finns en viss tröst i det, eller en viss glädje i det, en uppmuntran. Det är inte bara en uppmaning att blint lyda befallningen. Det är inte bara en befallning som du ska lyda därför att du ska lyda den. Det är en uppmuntran som hänvisar till ett motiv, som hänvisar till vad Gud har gjort för dem. Motivet till att de ska göra detta, de har motivation till att göra detta på grund av vad Gud har gjort för dem. Parallellt till detta är Romarbrevet 12, där också Paulus har lagt fram hela evangeliet. Han har ägnat 11 kapitel i Romarbrevet åt att lägga fram evangeliet, vad Gud har gjort, frälsningen genom Jesus Kristus. Och så kommer han till vers 12 och säger: därför uppmanar eller uppmuntrar jag er nu, bröder, på grund av Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande, välbehagligt offer inför Gud, och leva på det sättet som Gud har kallat er till. Och det är samma sak han gör här. Han använder ordet därför. Därför uppmanar jag er, eller därför uppmuntrar jag er, på grund av alla de sakerna han just har sagt, på grund av det Gud gjort för dem, på grund av det Gud fortsätter göra för dem, på grund av den mäktiga kraften som Gud har, och på grund av Gud själv. De föregående verserna i kapitel 3 har upplyft Guds ära i församlingen, Guds allmakt och Guds ära i församlingen och i Kristus Jesus i evighet. Detta är motivationen för kristna att handla därefter. Detta är uppmuntran. Han säger därför, sen säger han: jag uppmuntrar er, jag, en Jesu Kristi fånge, bunden i Herren. Jag är en fånge i Herren. Han har hänvisat tidigare till att han sitter i fängelse när han skriver det här brevet. Han är en fånge, Kristi Jesu fånge, för deras skull som han skriver till. Han skäms inte för att han sitter i fängelse, för han har inte begått något ondskefullt brott. Det enda brottet han har begått är att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus. Han har predikat ett budskap som inte har tillåtits av myndigheterna, av makthavarna. Så där, men det är inte ett budskap om ondska eller uppvigling eller elakhet. Han har inte gjort någonting ont. Han sitter i fängelse för att han har gjort gott, för att han har predikat evangeliet. Han vill betona detta igen. Han skäms inte för att han sitter i fängelse för det han har gjort. Han visar också att han själv har levt som han lär. Han uppmuntrar församlingen men säger också att jag lever själv på det här sättet som jag lär ut. Och jag sitter till och med i fängelse för det. Jag sitter i fängelse för erans skull, av min kärlek till er, för att jag vill sprida det här budskapet till er och till andra. Så har jag nu fått betala priset. Han lever som han lär, alltså. Han sitter inte i en fåtölj, tillbakadragen på sitt kontor, i sitt Eiffeltorn eller elfenbenstorn, vid skrivbordet och skriver vackra filosofiska saker som han inte själv är bekant med. Utan han skriver sånt han själv erfarit. Han vet själv. Han sitter i ett mörkt, kallt fängelse. Han vet att han inte får ut någon ära eller beröm av detta som han skriver. Och nu så säger han till också församlingen och uppmuntrar dem: som en Herren Jesu fånge, så uppmuntrar han dem att leva efter kallelsen de har fått. Bokstavligen här står det att de ska vandra enligt eran kallelse. De ska leva ut i praktiken den kallelse som de har fått av Gud. Det här som de har fått av Gud ska inte de bara ha kvar i huvudet att tänka på, utan också handla därefter. Det finns konsekvenser av det man tror på. Kallelsen, säger han. Det är många kristna som undrar över sin kallelse. Vad är min kallelse i livet? Vad har Gud kallat mig till att göra? Man tänker sig olika. Kanske jag kallar till att be. Jag kallar till att vara en person som ber. Eller jag kanske är kallad till att vara en person som utför barmhärtiga gärningar till mina syskon och andra människor. Att besöka dem, uppmuntra dem, ge rådgivning eller själavård eller hjälpa till på olika sätt. Man tänker sig kallelse till något särskilt, till någon särskild uppgift som Gud personligen har kallat dig till. Ett särskilt arbete eller uppgift i församlingen. Och det stämmer att vi var och en har fått våra gåvor, det vi är bra på, det som Gud vill att vi ska göra. Men det är inte det som Paulus syftar på här. Här syftar Paulus på den kallelse som alla kristna har fått, den allmänna som alla kristna har gemensamt, att de har blivit kallade till frälsning i Jesus Kristus. Alla människor är kallade till frälsning. Allmänt, alla människor är kallade av Gud att omvända sig och förtrösta på Herren Jesus. Men här talar inte bara om den här allmänna kallelsen, utan den särskilda inre kallelsen, den verksamma kallelsen, den fungerande kallelsen, den kallelsen som är unik för varje kristen, den oemotståndliga kallelsen till frälsning som Gud, när de hör evangeliet, så kallar den helige ande den kristne, den som ska bli kristen, på insidan verksamt. Det ordet evangeliet faller inte bara på döva öron, utan Gud ger hörsel, så att säga, öppnar upp örat så att de hör, lyssnar till ordet och lyder det, tar till sig det. Det är en kallelse som är verksam, som fungerar, som är inre, som är oemotståndlig. En kallelse till frälsning genom anden, där de har den helige ande som verkar i dem, ger dem nytt liv så att de lyssnar till ordet, omvänder sig och tror på det och får den helige ande i sig, som sagt tidigare. Den helige ande har de fått som sigill fram till återlösningens dag. De har fått den helige ande i sig. Så här Paulus vädjar och uppmuntrar alltså personer som har den helige ande i sig, som han vet kommer att lyssna till vad han har att säga till dem. Och han vet att de är skapelser av Gud, de är nya skapelser, de är Guds verk som Gud kommer att fortsätta verka i, som kommer fortsätta att vandra efter kallelsen de fått. Och att den helige ande också är i dem och samarbetar med vad som hörs. Kallelsen till frälsning, utkorelsen innan jordens grund blev lagd, kallelsen till adoption, kallelsen till att bli Guds barn och kallelsen till helgelse, att fortsätta vandra i det. Så säger ni ska vandra värdigt den kallelsen ni har fått. Han använder ordet värdigt. De ska alltså leva på ett sätt som passar den här, det här tillståndet de är i, den här nya statusen de har fått. De här nya privilegierna de har fått. Ni ska vandra passande. Ni ska leva värdigt det här som ni har nu. Som Guds barn som ni är. Som de heliga som ni har blivit gjorda till. Som rättfärdiga som ni blivit gjorda till. Så detta är alltså motivationen. Motivationen för att leva på det sättet är kallelsen de fått. Det som Gud har gjort för dem. Det som Gud har gjort i dem. Också det praktiska då, vers 2. Eller fortsättningen av vers 1 och sen vers 2. Att ni ska vandra, och vers 2, med ödmjukhet och ömhet. Här är det praktiska han lägger fram. Så på det här sättet ska ni vandra. Jag säger inte bara till er att ni ska vandra värdigt kallelsen ni fått. Jag beskriver också. Han beskriver också för dem hur det är man vandrar värdigt kallelsen de har fått. Han säger att de ska för det första vara ödmjuka. Vandra med ödmjukhet. Här används ett lite ovanligt ord på grekiskan som bokstavligen kan översättas till saktmod. Det är ett ord som grekerna själva inte verkar ha använt. Det verkar vara ett sammansatt ord av ett annat ord för ödmjukhet och sinne. De ska vara saktmodiga. Det här är det första han uppmanar dem till. Det här är en grundläggande sak för en grundläggande dygd, en grundläggande god egenskap är att vara ödmjuk eller saktmodig. Det står skrivet att Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Så en grund för att få Guds nåd är att ödmjukas, att vara ödmjuk. Jesus också i bergspredikan i Matteus 5:3 beskriver i de tre första, det första han börjar med är, gäller ödmjukhet. Han säger, saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Och saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Det är något som går rakt emot den hedniska kulturen på Paulus tid. Ödmjukhet, som sagt, var inte ett vanligt ord man använde ens, utan han fick till och med konstruera ett nytt ord så att det skulle förtydligas att det här var någonting annorlunda än vad kanske man känner till i grekisk kultur eller i romersk hednisk kultur. Ödmjukhet som ses som en svaghet. Någonting osmakligt. Någonting som inte ger förtroende. Romarna ville ha starka ledare. Grekerna och människor vill ha starka ledare. Inte personer som är ödmjuka i dess rätta bemärkelse. Man ser upp till självsäkra personer. Man ser upp till de som kan, som är säkra på sig själva, som lägger ner vad de säger, lägger fram vad de står på, är starka, driver igenom sin vilja, armbågar sig fram, trampar ner andra längs vägen. Detta är sånt som får framgång i den här världen och inte är ödmjukhet och inte är någonting man ser upp till alls, utan det är sådana personer blir nertrampade istället och bortsedda. Men här säger Paulus alltså att ni ska bara vandra på det här sättet. För det första, saktmod, ödmjukhet. Och sen ett liknande ord, mildhet. Något som liknar ödmjukhet, något som utgår ifrån ödmjukheten eller saktmodet. En mildhet. Vi ska se mer på vad de innebär, de här orden exakt. Längre fram, men vi kan se att det här i sin tur sen ska resultera i tålamod. ödmjukhet och mildhet resulterar sedan i tålamod och tar sig praktiskt uttryck i att ni står ut med varandra i församlingen. Och det här ordet också betyder att bära eller lyfta upp, men också att stå ut med eller uthärda varandra. Det är detta som de här yttrar sig i saktmod, tålamod, yttrar sig i sin tur i praktiken med att man har ödmjukhet och mildhet och tålamod med andra och därför står ut med varandra, alltså varandra, ni i församlingen, andra människor också. Så en ödmjuk och tålmodig, mild person står ut med andras brister och skavanker och fel. Och sen det sista, men det största, är kärleken. Vi ska göra detta i kärlek. Det är det sista ordet han säger här i vers 2. Det är kärlek som är den stora överkategorin över allt gott, som är Guds lag. Kärleken är Guds lag. Kärleken är ödmjuk. Paulus säger i Första Korinthierbrevet 13, där han talar om kärlekens lov, som man kallar kapitlet, vers 4, så börjar han just där han beskriver hur kärleken är. Det första han beskriver kärleken med är ödmjukhet, mildhet, tålamod. Han säger: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Det är detta som Paulus beskriver här med kärleken. Det är det första han använder för att beskriva kärlek, så är det ödmjukhet, mildhet, fördragsamhet, att uthärda allting, att tro, ha tålamod med allting, att inte brusa upp, inte skryta, inte vara högmodig, utan ödmjuk. Så det här är ett. Paulus kommer att säga fler saker om hur de ska leva värdigt sin kallelse, men vi tittar bara på det här just här nu. Och ett sätt att leva rätt efter kallelsen är för det första en saktmodig och mild och tålmodig kärlek till andra kristna, till sina syskon i Herren Jesus. Vi ska utlägga mer av vad de här orden betyder. Ödmjukhet, som är en del av kärleken, som beskrivs i Första Korinthierbrevet 13. Det beskrivs där att kärleken skryter inte. En ödmjuk person skryter inte. En högmodig person skryter om sina bedrifter, om vad han har gjort. Han är stolt över sig själv, vad han har gjort, och talar om det för andra och skryter om det. Men den som är ödmjuk har inte så höga tankar om sig själv, tvärtom. Låga tankar om sig själv. Ett problem med högmodet är att högmod är något som vi aldrig riktigt kan bli av med. För när man blir av med högmodet och blir ödmjuk, så blir man högmodig igen, för man inser hur ödmjuk man har blivit. Det är något som vi är dumt att ständigt brottas med. Högmodet är något som vi aldrig riktigt kommer undan. Så därför kanske det är viktigast att han poängterar från början: var ödmjuka, ha ödmjukhet. Ödmjukhet tar emot undervisningen från personer som man kanske inte ser upp till, eller som man kanske inte skulle se upp till annars. De ska ta emot undervisning från någon som sitter i fängelse, eller ta emot en tillrättavisning av någon som är, skulle ses som lägre eller fattigare eller mindre eller inte lika hög status i samhället. Och främst av allt så ödmjukheten ger all ära åt Gud. Ödmjukheten ger ära åt Gud. Skryter inte med sig själv, vad man själv har gjort, utan skryter med vad Gud har gjort för en. Att det är Gud som har gett en nåd. Det är inte jag som har frälst mig själv. Det är inte jag som har uppnått en helig, from status genom att utföra olika fromhetsutövningar eller religiösa handlingar eller goda gärningar. Det är inte jag som har uppnått helighet genom mina egna bedrifter. Jag har inget själv att skryta med. All ära går helt till Gud för att han har frälst mig. För hans nåd, han har gett mig något som jag inte har förtjänat. Han har gett mig nåd. Han har räddat mig från faran jag var i. Han har gjort mig till det jag är nu. Och det är fortfarande mycket kvar att göra. Och utan hans hjälp kommer jag inte att klara av det. Så detta är ödmjukheten, att ge all ära till Gud och hänvisar allting till Guds nåd och inte till sig själv, vad man själv är duktig på. Ödmjukheten avundas inte, eftersom ödmjukheten söker inte sitt eget. Ödmjukheten sätter andra före sig själv. Ödmjukheten ser att Gud först. Ödmjukheten sätter Gud först, på första plats. Nummer två, andra människor på andra plats. Och sist, en själv. Sätter man andra högre än sig själv, så gläds man med dem när det går bra för dem. Man avundas dem inte. Man är inte avundsjuk för att jag vill också ha det där. Jag vill också att det ska gå bra för mig först och inte för dem först. De sätter Gud först, andra människor sen och sig själv sist. Och avundas inte och söker inte sitt eget först och främst. Ödmjukhet gläds inte heller över orättfärdigheten, utan gläds i sanningen, som han beskriver där. Viktigt att göra den justeringen också, så att inte man kan bli så ödmjuk på ett fel sätt, så att man tillåter felaktigheter att äga rum. Det är ödmjukhet, eftersom ödmjukhet sätter Gud främst och andra människor främst, så söker man också deras goda först. Och Gud först och hans sanning först. Till exempel så handlar det inte om ödmjukhet i teologi eller i Bibeln eller gentemot andra, gentemot sanningen och evangeliet. Vi ska inte vara ödmjuka kring vad är sanningen. Vi ska inte vara ödmjuka när det gäller evangeliet, alltså så ödmjuka att vi säger att ja, det kan finnas andra sanningar också, det kan finnas andra evangelier som är lika bra också. Vi ödmjukt låter också andra evangelier finnas till. Detta är inte ödmjukhet, för detta sätter inte Gud främst. Gud har ett evangelium, han har en sanning. Och det är denna som vi vill nå fram till. Det är denna som vi vill själva lära oss mer om själva, ta oss fram till mer och mer och också hjälpa andra fram till. Det är inte ödmjukt att låta andra tro på saker som är fel, oavsett om det gäller religiösa sanningar eller allmänt vanliga sanningar. Det är inte ödmjukt att låta någon gå ut rakt i trafiken framför en buss när man ser att det kommer en buss. Det är inte ödmjukt att låta dem gå ut framför bussen, för vem är jag att säga hur den här personen ska gå framåt. Där behövs tillrättavisning för att man sätter dem främst. Man sätter sanningen främst före sig själv. En sån ödmjukhet är egentligen en själviskhet, därför man vill inte bli illa omtyckt av andra. Man vill att den här personen ska tycka om mig och tycka att jag är rimlig. Jag låter dem göra vad de vill. Jag låter dem tycka vad de vill utan att försöka övertyga. Jag vill verka rimlig, vettig för den här personen och att den ska tycka bra om mig, istället för att jag i kärlek och i ödmjukhet diskuterar frågan, lyfter upp diskussionen. Och visst, sen kan också man själv se sina fel, se att man har fel. I allmänhet så hjälper diskussioner för att komma fram till sanning. Om man bara är tyst och inte säger sin åsikt, så kan man inte bli bemött och veta om man faktiskt har fel eller inte. Nog om det. Vi ser att Jesus, han var mild och ödmjuk, men han var inte sådan mild när det gällde sanningen. Han hade iver för sanningen. Han såg månglarna i templet, till exempel såg han månglarna i templet som förtryckte människor, lurade dem på pengar, sålde offergåvor till de fattiga för överpriser. Han fylldes av helig vrede och drev ut dem. Han tog en repstump och använde som piska för att driva ut månglarna ur templet. En del skulle kunna säga att detta är inte mildhet, detta är inte ödmjukhet. Men vi måste veta att Jesus var mild och ödmjuk. Och vi måste korrigera våran uppfattning av vad mildhet och ödmjukhet är efter hur Jesus handlade i sin mildhet och ödmjuk. Det handlar alltså inte om att vara ödmjuk kring andra sanningar. Det finns bara en sanning. Det handlar inte om att vara ödmjuk kring andra evangelier. Det finns bara ett frälsande evangelium genom vilket Gud frälser människor. Det finns bara en sak Gud har gjort för att frälsa, och detta för att man har satt Gud först. Ödmjukheten sätter Gud först och hans sanning först, hans ord först. Det är ödmjukhet. Sedan mildhet. En mildhet som också beskrivs där i första Korinthierbrevet 13, där kärleken är mild och tålmodig. Mildheten är något som inte uppför sig illa. Det är en mildhet där inte lättretad. Den brusar inte upp. Den försöker inte heller reta upp andra. Mildheten brusar inte upp. Den kan se fel. Den kan bli utsatt för felaktigheter. Men i mildhet så kan man bli provocerad. Men brusar inte upp av det, utan hanterar det på ett kontrollerat sätt. Mildhet är inte svaghet eller mesighet. Att vara fjantig eller att vara tuntig. Så många, som sagt, Jesus är Jesus ses som mesig, för man tänker sig en mild person och tänker sig att det är mesigt och tuntigt, och kristna är mesar och tuntiga för att de är så milda. Det är inte en svaghet, det är inte en, som sagt, en tafatthet, en passivitet. Det är en kontrollerad vrede. Man kan retas upp till vrede, men kan kontrollera den. Man kan hålla sig mild och lugn även om någonting väldigt irriterande händer, eller någonting som är väldigt upprörande, något man inte tycker om, så kan man ändå hålla sig kontrollerad, hålla en kontrollerad vrede. Men en helig vrede kan ibland komma fram av en iver för sanningen som är okej, som vi ser hos Jesus. Som vi ser hos Jesus där med månglarna i templet och med många saker där han skarpt och högt och tydligt förmanar fariseerna, förmanar andra personer. Tydligt. Men det är på ett behärskat sätt. Det är på ett uppmätt sätt. Det är på ett tålmodigt sätt. Något som vi inte kan efterlikna perfekt, men ibland så behövs det skarpa ord, skarpa förvarningar, skarpa tal. Kanske många kanske inte tänker predikan på många sätt som många predikar, kanske inte låter på ett milt sätt. Vi kan sedan höra präster och katolska präster eller andra pastorer som låter väldigt milda i hur de predikar och talar, medan det finns andra olika predikostilar, andra som ropar och gapar och mässar och låter inte alls milda. Men det är en kontrollerat det där också. Det har sin effekt. Vi ser det hos Jesus. Ser ibland behovet av att höja rösten när någonting fel är på väg att hända. Man behöver stoppa någon från att gå över vägen framför en bil. Eller till och med ta tag i dem med hårdhandskarna. Knuffa omkull dem så de inte ska stå framför bilen. Andra gånger när man höjer rösten så kanske man får höra att det där var inte mildsint sagt, eller det var inte milt, men det gjordes av en iver för sanningen, av en kärlek till att inte människor ska ledas vilse. Sedan tålamod. Det var så ödmjukhet och mildhet. Tålamod som beskrivs där också. Fördrar allting, uthärdar allting, står ut med allting. Ödmjukhet i att, och mildheten i att tålmodigt stå ut med varandras brister. Tål allt, uthärdar allt. Våra skavanker, våra fel, våra egenheter. Det finns viktiga fel, viktiga problem att ta itu med, viktiga fel, men det finns också sånt som är misstag, sånt som är sekundärt, sånt som är andra hands eller tredje hands, inte så viktigt egentligen att någon har det här felet, eller vad man nu tänker sig, att någon är lite egen eller elgäst eller underlig eller konstig eller ibland inte vet hur han ska uppföra sig eller hon. Vi kan stå ut med det, vi kan uthärda det. I barmhärtighet så hjälper man, i ödmjukhet så hjälper man dem istället för att irriteras på dem, istället för att gå emot dem eller försöka motarbeta dem eller gå bakom ryggen. Men som sagt, tillåter inte uppenbar, tydlig biblisk synd, det som Bibeln tydligt, sånt som Bibeln tydligt säger är synd, tillåter man inte, utan också där i ödmjukhet, kärlek vill man hjälpa dem och förmana dem. Detta är en akt av kärlek, en kärlekshandling, att man ser någon på vägen till fördärvet och vill rädda dem därifrån, vill hjälpa dem därifrån. Det är en akt av kärlek. Och även att stå ut med när synd sker mot dig själv. Synd kan, du kan drabbas av andra synd. Du kan stå ut med det utan att söka hämnd. Du kan, Jesus säger till oss, om någon syndar mot dig ska du tillrättavisa, du ska förmana honom. Och om han ber om förlåtelse ska du förlåta honom. Men du ska aldrig söka hämnd, du ska aldrig hämnas eller vilja hämnas på den personen, hysa agg, vara arg på den personen, utan stå ut med det, ge utrymme, ge tålamod, ge utrymme för personen att be om förlåtelse och få förlåtelse. Ha en förlåtande attityd och tålamodet, det tror och hoppas allting, det väntar, det har tålamod, men tror att det här som är fel, med tålamod, med väntan kan det här bli bättre, det här som något som är dåligt eller på något sätt, tror på Gud, att Gud kommer ställa allting till rätta, hoppas allting, Gud kommer att ställa allting till rätta och kan stå ut, därför uthärda, tåla allting, tror och hoppas allting. Framförallt så är alla de här sakerna, att vandra i kärlek, i ödmjukhet, mildhet, tålamod, är att vandra värdigt kallelsen vi fått. Kallelsen, vandra värdigt det evangelium, det glädjebud som vi har fått kallas med, som vi har fått höra, bli kallade till. Vi har blivit kallade till att efterlikna evangeliet självt i våra liv. Kallade till att efterlikna det Jesus gjorde för oss. Det Jesus gjorde med oss. Det vi får veta i evangeliet. Jesus, Matteus 11:29, sa: ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Vi ska lära oss av Jesus, av hans mildhet, av hans ödmjukhet, av hans kärlek. Och det är det vi ser tydligast i vad han gjorde för oss på korset. Det vi får veta i evangeliet, sanningens ord om våran räddning. Filipperbrevet 2:3 säger, uppmuntrar också till att inte vara självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och sedan så lägger Paulus fram där, hur var Jesus Kristus? Han existerade i form av Gud, men såg det inte som ett segerbyte. Han tog det inte som en stolthet eller något att hålla fast vid, att vara jämlik med Gud, utan han tömde ut sig själv, ödmjukade sig själv, tog form av en slav. Han var Gud själv, men som gick ner, ödmjukade sig och blev människa. Och där han fanns som en människa var han lydig Gud. ända in till döden. Döden på korset. Han var Gud själv som ödmjukade sig för helt oförtjänta syndare som oss. Vi som hade gjort allting emot honom. Vi som stred emot honom. Vi som syndade emot honom. Vi som var i uppror mot honom. Vi som hade all anledning att han i sin vrede skulle kasta oss direkt i helvetet. Istället så hade han tålamod med oss. Han lät oss leva vidare i våran synd. Och inte bara det. Han gick själv ner i kärlek och ödmjukhet. För att också rädda oss. Vi som var totalt oförtjänta av någonting. Vi som inte fanns ingenting värt i oss att rädda. Ändå kom han ner, ödmjukade sig själv tålmodigt i kärlek. För att rädda syndare. Och inte bara på ett allmänt eller högtravande hjältedåligt sätt som det syns. Han blev en liten människa som oss. Han blev lik en syndare som oss. Utan synd. Han var utan synd. Och han dog en förfärlig, förnedrande, blodig död på korset, på ett trä, som om han var en människa övergiven av Gud själv. Han dog en högst eländig död, det värsta döden, den värsta tortyren man kan tänka sig. Och inte bara det fysiska lidandet på korset. Han tog verkligen hela det straffet som vi många syndare förtjänade. Det som skulle ta oss, som vi inte skulle kunna betala av i evigheters evigheter under Guds vrede. Det klarade han av med all sitt oändliga värde, med all sin gudomliga natur. Det priset, den bötes straffet. Den vreden tog han på sig själv och led på korset. Förbannad av Gud, övergiven av Gud, slagen av Gud, pinad, som det står i Jesaja 53, profetian om Messias. Att det behagade Gud att krossa honom. Det var våra synder han bar. Det var vårt lidande tog han på sig själv. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Gud i sin rättfärdiga, rättvisa natur förlåter inte bara syndare så där. Priset måste betalas. Han är inte en korrupt domare som inte låter rättvisa avtjänas. Men han gick själv för att betala den rättvisan, själv för att skipa den rättvisan, själv för att ta det rättvisa straffet på sig själv. För våran skull, för oss som inte alls förtjänade det. Det är detta som vi kallas att efterlikna. Den här ödmjukheten som vi kallas till att efterlikna. Den här mildheten, det här tålamodet som vi kallas till att efterlikna. Ödmjukhet är inte något som uppskattas eller ses upp till. Det ses som mesigt och fjantigt. Vi måste få en korrekt bild av det. Förstå att det är tålmodigt, uthärdande. När vi vet vad han har gjort för oss. Vad vi har gjort mot honom. Och hur han bemötte oss med kärlek, med tålamod, med vänlighet, med mildhet. Och till och med frälste oss, handlade för att rädda oss i kärlek. Och vi vet oss själva, och vi vet vad Vad andra gör mot oss är ingenting jämfört med vad vi har gjort mot Gud. Hur skulle vi då, när han har gjort så för oss, hur skulle vi då inte också göra så mot andra? Vi ska förlåta andra så som vi själva har blivit förlåtna. Och vi ska inte vara som världen. Vi ska inte anpassas efter den här världen, utan vi ska ödmjuka oss. Vid Guds barmhärtighet ska vi frambära våra kroppar som levande och heligt offer, som behagar Gud, vår andliga gudstjänst. Och inte anpassas till den här världen, utan förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomlighet och behagar honom. Och nyckeln till att inte anpassas till världen, anpassas efter den här världen, vad Paulus talar om där, är just världens syn på vad som är högt och stolt och högmodigt. Det är inte det vi ska se på, inte det vi ska se upp till. Han säger där i vers 16 i Romarbrevet 12, ni ska inte tänka på dem, på det höga, ska inte tänka högtravande på de höga och stolta sakerna, utan istället ledas iväg med de ödmjuka, inte vara kloka inför er själva. Det här är en stor del, tror jag, vad Paulus menar med att inte anpassas efter världen, utan omformas efter sinnets förnyelse, omformas av den här bilden av ödmjukhet och kärlek som ses i evangeliet, som ses av Guds barmhärtighet. Det finns mycket som vi även i denna lilla församling kan reta oss på varandra för, saker och ting. Jag har säkert mycket som ni ogillar hos mig, min dåliga humor, mina konstigheter. Vi har många olika åsikter i politiska frågor. Vi har många egenheter av oss, för oss. Det här är inga viktiga saker som handlar om synd eller rättfärdighet. Det här är saker som vi kan stå ut med, så länge det inte är uppenbara, tydliga synder. Så är det saker som vi kan ödmjukt och milt stå ut med, ha fördrag med. Minns detta, att du själv har så mycket i dig att förlåtas, så mycket som behöver förlåtas i dig själv. Tänk på bjälken i ditt eget öga innan du försöker hjälpa din broder med flisan i hans öga. Och att, som sagt, veta att allt är av nåd, allt är av Guds nåd. Detta ska göra oss ödmjuka. Och alla som hör detta, som är utan Gud, som är högmodiga, kallas till att ödmjuka sig inför Gud, så ska han ta emot er. Det står skrivet: större är nåden han ger, Jakob 4:6. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Inse att du har syndat emot Gud. Du har ingenting att komma med inför Gud som kan imponera på honom, som kan göra honom skyldig att låta dig få evigt liv, att komma in i himlen. Klaga, sörj och gråt över din synd, över att du inte har älskat Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft, att du inte har älskat din nästa som dig själv, att du har ljugit, stulit, missbrukat Guds namn, haft avgudar, oavsett om det är riktiga gudar eller dig själv i ditt högmod, i din stolthet eller dina pengar eller allt det. Ödmjukheten är viktig, för att ödmjukheten erkänner att jag har syndat mot Gud, du har syndat mot Gud, du behöver frälsning, du behöver fullkomlig, fullständig räddning, du behöver att någon annan gör allt för dig och räddar dig och ser att detta är vad Jesus har gjort. Han har gjort allting för att rädda dig. Han har gjort allt. Du behöver endast se, ödmjuka dig, ångra dig för din synd, sörj, gråt och klaga och förtrösta på honom. Sätt allt ditt hopp till honom, inte till dig själv. Förtrösta enbart på honom, så ska du bli frälst. Ödmjuka dig för Herren, så ska han upphöja dig. Se till Jesus och hans frälsande verk för syndare. Vi ska alla vara ödmjuka mot varandra, milda, tålmodiga mot varandra. Framförallt ska vi ödmjuka oss inför Gud. Och motivationen bakom allt detta är Guds egen ödmjukhet, Guds egen tålamod med oss, Guds eget förbarmande över oss, Jesu egen handling för oss. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Tack för vad du har att säga till oss genom ditt ord. Och Gud, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för det du gjort för oss. Att du verkat i oss. Det är du som har räddat oss. Det är du som har frälst oss trots att vi gjorde allting emot dig. Herre, vi ska ständigt påminnas om detta. Vi ska ständigt lära detta. Vi predikar ständigt detta. För detta är utgångspunkten. Detta är grunden. Detta är motivet till allt. Allt liv för dig. Allt för dig, Herre Gud. Vi tackar dig för din ödmjukhet och den förebilden som den är för oss. Och vi erkänner, vi bekänner att vi är inte det vi borde vara. Vi är inte alls så ödmjuka och milda och så lätt att vi fylls av irritation. Så lätt att vi brusar upp och blir arga på våra nära och kära. Och Gud, vi saknar det här tålamodet ännu. Låt oss, hjälp oss komma ihåg. Hjälp oss veta att det här är så viktigt. Hjälp oss minnas alltid vad du har gjort för oss. När vi blir arga på andra, när vi ser fel hos andra, hjälp oss minnas, Gud, så att vi inte hycklar, så att vi inte handlar på ett sätt som inte är värdigt våran kallelse, inte är värdigt hur du har handlat mot oss. Vi ber detta för din äras skull. Amen.